Dagens tema kommer strax upp här på skärmen. Igår pratade vi om grundläggande skapelsetro för er som var med. Vi började i skapelsen, vi gick vidare via syndafallet och syndaflodet och vi slutade i försoningen i Jesus Kristus. Det ska vi inte göra ikväll. Ikväll kommer det att bli lite svårare kanske, men tanken är mer att förse er med stöd för er kristna tro. Och även ett förnuftsmässigt stöd för er kristna tro. Det är det som är syftet med kvällen. Och första omgången här innan fikat, då kommer det att handla om det här med tro och vetenskap. Vad är tro och vad är vetenskap och i vad mån går de att förena? Andra omgången så kommer det bli mycket utav det som Roland pratade om här nu, alltså Guds underbara skapelse. Då kommer vi att tränga in i cellens värld och visa vad man har funnit inne i våra mänskliga celler. Där kan jag lova att vi hittar fantastiska skapelser som gör att man fullständigt baxnar. Så nu skulle jag behöva bilderna. Det här är alltså temat, tro och vetenskap. Och vi kommer alltså att titta på den här filosofin som är väldigt vanlig idag, materialismen och evolutionismen, hur trovärdiga de är egentligen. Materialism, det är ju tron att naturen, materien är allt som finns kan man säga. Det finns inget bortom materien, det är materialism. Och evolutionism, jag kommer att definiera vad det är, men i princip så är evolutionism att saker och ting som har struktur och finns i världen är uppkomna ur någonting med lägre struktur. Och det finns ingen intelligens eller styrande hand bakom, utan allt är egentligen bara tid och slump. Det är evolutionism. De kommer vi att titta på. Jag kommer från en förening som heter så här. Och jag sa det igår och jag säger det igen för er som inte var med igår. Jag tycker det här är viktigt att föreningen Genesis, vi specialiserar oss i skapelsefrågan i Sverige. Men vi gör inte det därför att vi tycker att skapelsefrågan är den allra viktigaste kristna frågan. Utan det vet vi alla att evangeliet, tron på Jesus Kristus, det är den viktigaste kristna frågan. Utan vi har specialiserat oss i den här frågan därför att vi tycker att det är en eftersatt fråga. Det är en alltför eftersatt fråga. Och att den är viktig, det är den eftersom den utgör en grund för evangeliet. Så att vi ser inte skapelsefrågan som en konkurrens till evangeliet utan som en grund för evangeliet. Och det där gjorde jag en liten sak utav igår. Så ni som var med såg kopplingen så att säga, nödvändigheten utav skapelsefrågan för evangeliet om Jesus Kristus. Men det var gårdagen så att det kommer jag inte gå in utan jag bara påstår det idag att skapelsefrågan är en grund för evangeliet om Jesus Kristus. Tycker ni att det här är kul och intressant och vill veta mer så kan jag rekommendera den här boken som jag har skrivit själv. Den finns där nere för 150 kronor och den tar upp både det vi pratade om igår och det vi pratar om idag och mycket mer än så. Är ni bara lite mindre intresserade och inte vill investera i att läsa en hel bok så ta gärna ett sånt här häfte. Det får ni ta gratis, de ligger också där nere. Det är en sammanfattning. Det är skapelsefrågan light kan man säga i det här häftet. Då går vi in på själva ämnet här då i kväll. Det här med tro och vetenskap. Och nu ser ni att jag gör en viktig förtydligande redan här. Att den tron vi pratar om här, det är den kristna tron. Det finns mycket olika definitioner på ordet tro. Men här är alltså den kristna tron vi pratar om. Om vi börjar med vetenskapen, vad är med vetenskap? Ja, vetenskap är ett sätt att skaffa sig kunskap om den fysiska verkligheten. Och vetenskapen jobbar med att samla in bevis eller data som man kallar det för genom experiment och observationer. Så jobbar vetenskapen. Sen tolkar man de här bevisna eller det här datat. Och det gör man på vissa grundantaganden. Alltså som vetenskapsman så gör man alltid vissa grundantaganden. Eller paradigm som man säger i den vetenskapliga världen. Ett typiskt sån här paradigm inom astronomin till exempel, det är Big Bang. Big Bang är ett paradigm. Då tolkar man de data man får från universum. Tolkar man inom ramen för Big Bang-paradigmet. Sen kan Big Bang vara fel. Och det pratar man egentligen inte så mycket om utan man tolkar in det med de glasögonen som paradigmet utgör. Ett annat sånt här viktigt paradigm är jordens, alltså geocentricism som man säger, som kom i och med Copernicus då, man flyttade universums centrum från solen till, från jorden till solen. Det är ett annat paradigm. Det är ett paradigm som är väldigt trovärdigt för att mycket data stöder det paradigmet. Men det är trots allt så att säga ett grundantagande. Inom psykologin så har ju det förhärskande paradigmet under nästan 100 års tid varit freudianismen heter det, eller freudismen. Alltså läran som Freud kom med. Men det paradigmet vet ni som är intresserade av psykologi håller på att bytas ut idag. Idag pratar man om kognitiv beteendevetenskap istället. Så det är ett nytt paradigm inom psykologivetenskaperna nu som börjar ta form. Det mest grundläggande paradigmet inom vetenskapen, det är att vetenskapen fungerar. Att världen är begriplig. Vetenskapen antar ju att världen är rationell, begriplig, förnuftsmässig, i många fall matematisk. Varför världen är begriplig eller rationell, det har inte vetenskapen en aning om. Men den gör det antagandet, och det är väldigt bra antagande, för det finns egentligen ingenting vi vet som säger emot det antagandet att världen är begriplig. Men det är icke desto mindre ett antagande. Vetenskapen kan bara uttala sig om den fysiska världen, alltså inte om någon andlig verklighet eller någonting. Och att vetenskapen inte kan uttala sig om icke-materiella delar av verkligheten, det är inte en begränsning hos verkligheten, det är en begränsning hos vetenskapen. Kom ihåg detta. För många menar att eftersom Gud inte är tillgänglig för vetenskap så är Gud inte bra att ha. Eftersom Gud inte går att bevisa vetenskapligt så existerar han inte. Då har man missförstått vetenskapens arbetsområde. Vetenskapen är begränsad till den materiella verkligheten. Jag kan inte titta på en Europakarta och så hittar jag inte Kina på min Europakarta och utifrån det utesluta Kinas existens. Va? Det är fel logik. Det är precis samma felaktiga logik att säga att eftersom Gud inte existerar vetenskapligt så existerar han inte. Det är ett felaktigt slutsats. Den kristna tron då? Ja, låt oss börja med att titta på vad den kristna tron inte är. Många tror att den kristna tron på något sätt är i motsats till bevis. Men så är inte fallet. Många tror att den kristna tron är någonting som bevis inte kan rubba. Jag tror oavsett bevis, säger många. Det vill säga att man tror trots bevis. Och detta är någonting som materialister och evolutionister älskar att utmåla oss kristna som. Att vi har en sån här blind tro. Det spelar ingen roll vad vi presenterar för bevis för er, säger de. Så vägrar ni att se bevisen. Ni bara säger blint att jag tror på Gud och Bibeln i alla fall. Så är inte den kristna tron. Den kristna tron, den stöder sig på bevis. Den kristna tron är ett gensvar på de bevis som finns. Märk detta. Det finns gott om exempel på det här i Bibeln. Bibeln kräver inte att vi ska tro på något som det saknas bevis för. Här har jag bara tagit några exempel. Dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro, säger Johannes i sitt evangelium. Alltså att han skriver ner någonting som verkligen har hänt för att vi ska kunna tro. Romarbrevet så säger Paulus att det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Ända från världens skapelse så ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och hans gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Här pekar alltså Paulus på naturen och säger att genom naturen så kan vi förstå en hel del om naturens skapare som är Gud. Eller den sista versen som egentligen är den allra bästa exemplet tycker jag själv då. Det pratas om Jesus som blev med kraft bevisad att vara Guds son. Allt ifrån uppståndelse från de döda. Alltså det är inte bara materiella saker som man så att säga som Bibeln kan ge oss bevisliga stöd för, utan också en sån central fråga och icke-central och icke-materiell fråga som att Jesus var Guds son har vi faktiskt ett bevis på, och det är att han uppstod från de döda. Där har vi beviset på att Jesus var Guds son. Så ser ni det att den kristna tron, det är ett gensvar på bevis. Det är inget som vi tar till trots bevis och vägrar se beviserna, utan vi ger en respons på de bevis som finns. Det är det som Bibeln menar med tro. Och då ser vi då här att det finns ett trosmoment inom vetenskapen. Vetenskapen jobbar med de här antagandena, de här paradigmerna, som i grund och botten är ett trosmoment. Samtidigt så finns det ett bevismoment i tron, va? Så att den här skillnaden mellan tro och vetenskap, den är inte så jätteentydig. Utan de här två områdena går in i varandra. Så egentligen är det en falsk dikotomi, heter det ju med ett fint ord. Alltså en falsk tvådelad motsättning, antingen eller så att säga. Det kallas för dikotomi med ett fint ord, det har jag just fått lära mig faktiskt. Det är egentligen en falsk dikotomi det här mellan vetenskap och tro. En mycket mer intressant fråga är egentligen den här. Det här är den springande frågan, det här är den avgörande frågan mellan teism och ateism. Teisten tror på Gud, ateisten tror på inte Gud. Observera att jag sa inte att ateisten inte tror på Gud. Jag sa att ateisten tror på inte Gud. Både ateisten och teisten grundar sin inställning på frågan om Guds existens på tro. Det är inte mindre tro att Gud inte existerar som att tro att han existerar. Frågan handlar enkelt uttryckt om det här. Antingen så skapade naturen intelligens, eller så skapar intelligens naturen. Så enkelt är det. Antingen så ligger den intelligens bakom den materiella världen, eller så är intelligens bara en produkt av den materiella världen. Det är det som en evolutionist och en materialist tror. Han tror att vår intelligens bara är atomer som rör sig på vissa sätt i vår hjärna. Alltså att intelligens och hela det själsliga livet med känslor och fri vilja och allting, ingenting annat än är en atomer som snurrar i vissa banor i vår hjärna. På det sättet skulle man kunna kalla en materialist för en modern astrolog, va? En astrolog tror att våra liv påverkas utav planetbanor. En materialist tror att våra liv påverkas utav elektronbanor i våra hjärnor och ingenting annat. Så här har vi dikotomin mellan: är intelligens en produkt utav blinda naturkrafter, eller är naturen en produkt utav en intelligens? Och det tror ju vi som är kristna att det är. Och intelligensen är ju då Bibelns Gud. En enorm intelligens, och det kommer ni se nästa timme. Hur stor, ja, ni kommer inte se hur stor, för det går aldrig att visa, men ni kommer att ana lite grann hur stor den här intelligensen som ligger bakom skapelsen är. Vi ska också komma ihåg att det finns olika typer av vetenskap. Och för att förenkla väldigt kan man säga att det finns två olika typer. Dels har vi den operationella vetenskapen. Det är den som är upprepningsbar. Den bygger på något som med fint ord kallas kausalitet, alltså orsak och verkan. Den bygger på till exempel att planeten, eller vi kan ta månen. Månen snurrar kring jorden på grund av att det finns en gravitation som är en kraft som är proportionell mot massorna på jorden och månen, och omvänt proportionell mot avståndet, mot kvadraten på avståndet mellan de två massorna. Det är Newtons gravitationslag. Och med den då som verkan så kan man sluta sig till hur månen kommer att röra sig runt jorden. Det är den operationella vetenskapen. Och då kan man ju göra förutsägelser. Då kan man ju liksom förutsäga att då kommer månen om 14 dagar att finnas där i sin bana. Och så testar man det, och det stämmer väldigt bra faktiskt. Några exempel. Fysik, kemi. Här har vi en som är inne i sitt laboratorium och gör de här experimenterna. Ni kommer strax att förstå färgkodningen på de här olika ordna här. Kosmologi, det vill säga läran om universums struktur. Det är en operationell vetenskap. Vi kan titta ut i universum och se hur olika strukturer och sånt ser ut. Och molekylärbiologi, det är det vi kommer att titta på nästa timme. Det vill säga hur funkar cellen och saker inne i cellen. Det är då exempel på operationell vetenskap. En annan typ av vetenskap är historisk vetenskap. Den tittar vad som har hänt i historisk tid. Och den är inte upprepningsbar. Ingen kan gå in i ett laboratorium och återskapa Big Bang, va? Det är lite svårt. Eller romarrikets fall kan vi heller inte återskapa i laboratorien. Utan där jobbar man med helt andra saker än med orsak och verkan. Där jobbar man med någonting som kallas för analogier. Och jag kommer alldeles strax tillbaka till vad analogier är. Exempel då är arkeologi. Den här som sitter här och studerar. Sen har vi det här ordet då som har samma färg som kosmologi. Här står det kosmogoni. Och om kosmologi är läran om universums struktur så är kosmogoni läran om universums uppkomst. Så Big Bang är inom den här gruppen. Den är inte inom den gruppen. Och när det gäller molekylärbiologi så har jag jämfört den med evolutionsbiologi. Molekylärbiologi beskriver hur cellerna är uppbyggda. Evolutionsbiologin försöker förklara hur det har blivit så. Och förklaringen man då använder är evolution som består av slumpmässig variation och naturligt urval. Men observera att evolutionsbiologin är ingen operationell vetenskap. Man kan aldrig gå in i ett laboratorium. Ska jag hålla micken så? Hör ni bättre nu? Man kan aldrig gå in i ett laboratorium och återskapa människans evolution till exempel. Utan det är en historisk vetenskap. Om vi då tittar på vad det där sättet att jobba i de historiska vetenskaperna, analogi. Så tar vi ett exempel här. Om jag säger, eller jag hittar grottmålningar. Och grottmålningar kan man säga, de är en form av design. De här bilderna då på olika djur och vad det nu är designade. Och då sluter jag mig till att det ligger en intelligens bakom. Det finns ingen som tror att grottmålningar är resultat av naturliga processer. Utan man tror att de har en intelligent människa som har ritat de här på klippan. Det är en naturlig slutsats. På samma sätt kan man, alltså ett analogt argument med detta är att celler innehåller design. Och på samma sätt som jag kan sluta mig till intelligens från grottmålningarnas design så kan jag också sluta mig till intelligens från våra cellers design. Våra celler innehåller design, alltså har de ett intelligent ursprung. Och det är det här som ni kanske har talat om intelligent design. Hur många har talat om intelligent design? De flesta. Det är alltså en rörelse som är närbesläktad med skapelsetro, men det är inte riktigt samma sak. Utan det enda som intelligent design säger är egentligen det här. Att naturen innehåller design, inte minst våra celler. Alltså har naturen ett intelligent ursprung. Sen vem den intelligensen är uttalar sig inte intelligent design om. Som skapelsetroende så säger jag att det är Bibelns Gud. Men så långt går inte en intelligent design. Och detta menar jag är en vetenskaplig slutsats. Och det här är väldigt kontroversiellt. När man säger på våra svenska universitet att slutsatsen att det ligger en intelligens bakom cellernas design är vetenskaplig, då blir man utskrattad, förlöjligad och om du är lärare utsparkad, anmäld. Jag har exempel på detta. Så får man inte säga i vår svenska universitetsvärld. Men det är en vetenskaplig slutsats, menar jag och många med mig. Även om det är, som sagt, inte är oemotsagt det påståendet. Och det är det därför att det jobbar med analogier. Precis på samma sätt som alla historiska vetenskaper jobbar med analogier. Det är inte konstigare än så egentligen. Om vi har den här motorn till exempel. Så trodde man säkert, om man ser den här motorn från början och inte har en aning om vad det är, så kan man nog tro att det är någon slags ande i motorn, va? Som gör att den går och spottar och sprutar. Sen sätter vetenskapen igång och börjar studera den här motorn och förstår motorn mer och mer. Man förstår att det finns bensin där som har ett energiinnehåll som omvandlas i en elektrisk impuls till en explosion då, som driver ner en korv som driver en vevaxel och så vidare. Va? Då har man börjat förstå motorns innehåll. När man har förstått motorns innehåll i detalj, betyder det då att man har förstått vem som skapade motorn? Eller betyder det att motorn inte hade någon skapare? Nej. Hur bra vi än förstår den här motorn, och ju mer komplex den är, ju mer förstår vi att den måste ha haft en skapare, va? Att det måste ligga en intelligens bakom motorn. Och det är en naturlig slutsats. Precis på samma sätt som man de sista 20 åren har hittat så fantastiska maskiner, långt mer komplexa än den här motorn, i våra celler. Slutsatsen att det här ligger en skapare. Hur bra vi än förstår funktionen hos våra celler och de här motorerna i våra celler, så kommer vi aldrig från slutsatsen att den här funktionerna har en intelligent skapare. Precis som motorn har en intelligent skapare. Ju mer komplext det är vi hittar, ju mer uppenbar blir den slutsatsen. Vetenskapens grund är den judisk-kristna tron. Det är vetenskapens grund. Och det här är också ett sånt här påstående som är fullständigt tabu i universitetsvärlden idag. Men jag menar att det är riktigt. Varför? Jo, därför att vår kristna Gud, Bibelns Gud, det är en rationell Gud, en förnuftig Gud, en tänkande Gud. En rationell Gud har skapat ett rationellt universum som är begripligt för oss rationella människor genom en rationell metod som är vetenskap. Där har vi vetenskapens grund. Vetenskapen är en rationell metod som beskriver ett rationellt universum. Och universum är rationellt eftersom det har en rationell skapare. Och hans skapelser, vi är också rationella. Och det här har man också genom alla tider egentligen trott på. Om vetenskapen utgår ju från att naturen följer lagar, och då måste det finnas en lagstiftare. Kommer ni ihåg vad jag sa på en av de första bilderna, att vetenskapens viktigaste paradigm är att vetenskapen fungerar. Vetenskapens viktigaste paradigm är att världen är begriplig med vetenskap. Och det sa jag var ett paradigm. Här får vi förklaringen till varför världen är begriplig. Därför att världens skapare är begriplig eller rationell. Alltså att eftersom vetenskapen studerar lagar, så måste det finnas en laggivare som har skapat naturlagarna. En av de stora vetenskapsmännen, Johannes Kepler, det var han som studerade planetbanor. Han sa det att jag tänker Guds tankar efter honom. Så såg han på vetenskapligt utövande. Det är ett sätt att förstå hur Gud har tänkt. Det är ganska häftigt, va? Det är en ganska häftig syn på vetenskapen. Och därför med den synen så var många av vetenskapens giganter personligt kristna. Här har vi några. Ni känner igen några av dem. Här har vi Kepler. Galilei, han som bråkade med katolska kyrkan. Pascal, Newton, det är ju en riktig arketyp när det gäller vetenskapsmän. Vår egen Linné, Maxwell, det var han med de här lagarna om ljus och elektromagnetisk strålning och så vidare. Det här är personligt kristna människor. Och de utövade sin vetenskap. De var så fascinerade av vetenskap just därför att de tänkte Guds tankar efter honom. De förstod, de använde sin vetenskap för att förstå hur Gud har tänkt. Och det var det här som drev dem i sitt vetenskapliga värv. Ändå är inställningen den här idag. Många säger med emfas, vetenskapsmän kan väl inte tro på Bibeln, säger man. Bibeln och vetenskapen ligger på kollisionskurs. Men kom ihåg att detta är en ganska nytt påfund. Historiskt sett så har de största vetenskapsmännen varit bibeltroende. Och just därför att de har trott på Bibeln så har det varit drivkraften för dem att utöva sin vetenskap. Det är ganska sägande, va? Hur det hela har svängt. Och idag på något sätt så har den akademiska världen målat upp en motsättning mellan vetenskap och Bibeln. Låt oss inte gå på detta, mina vänner. Låt oss inte gå på det. Det är den Gud som det pratas om i Bibeln som gör att vetenskapen överhuvudtaget fungerar. Under det som kallas för upplysningstiden så fick den bibliska uppfattningen en del smällar från vetenskapen. Det kan ingen förneka. Och ni ser att rubriken på den här bilden är människans detronisering. Alltså Bibeln håller ju människan väldigt högt. Vi är ju Guds avbilder. Men det fanns vissa upptäckter under upplysningstiden som tycktes som att människan togs ifrån sin ställning som Guds avbild och som skapelsens syfte. Här är fyra jag har gett ett exempel på. Copernicus, det var han som studerade var jorden och solen låg och så vidare. Och då upptäckte man ju, först upptäckte man att det var inte solen som snurrade runt jorden, alltså att jorden inte var universums centrum. Men solen låg ju heller inte i centret, upptäckte man, utan solen är ju en ganska ordinär stjärna i en ganska ordinär galax bland miljarder andra galaxer. Då kan ju inte människan vara så speciellt viktig när vi bor där ute i stoftet någonstans. Sen har vi Newton, och han har vi sagt han var personligt kristen. Men hans sätt att se på universum skapade något som brukar kallas för ett urverksuniversum. Det vill säga att allting följde det här med orsak och verkan, det här med kausalitet som det kallas med ett fint ord. Det vill säga att den fria viljan fick väldigt svårt att hävda sig i Newtons universum. För att vad Newton sa, det är att om man känner läget på alla partiklar i universum, läget och hastigheter på alla partiklar nu, så kan man räkna ut exakt hur universum kommer att se ut om 1000 år. Eller bakåt, man kan räkna ut hur det såg ut för 1000 år sedan. Och det är det som kallas för urverksuniversum. Alltså i Newtons bild på universum så hotades vår fria vilja. Och den fria viljan vet vi är en viktig komponent utav det som gör oss till människor. Det såg vi igår bland annat. Darwin, han gjorde människan till ett djur. Visserligen högt utvecklat djur, men dock ett djur. Och Freud, han såg ju på religion som en vanföreställning. Som någonting vi tar till för att... Ja, jag vet inte riktigt vad han trodde, men det hade något med vår relation till vår mamma eller något sånt här att göra. Alltså att det fanns liksom ingen sann basis för religionen i Freuds världsbild. Utan religionen var någonting man tog till som en krycka för att rädda sig undan en hård verklighet. Och människosynen är ju uppbyggd på det här då, som man har kommit fram till under upplysningstiden. Och här hade vi ett hot mot, vad ska man säga, den bibliska synen på människan. Men, mina vänner, det har hänt saker sedan dess. Det finns mycket idag inom den moderna vetenskapen som talar emot materialismen, som talar för människans unika värde. Inte bara att det står i Bibeln, utan det vetenskapen har kommit fram till talar faktiskt för vårt unika värde. Och det är bra att känna till. Jag har tagit fyra exempel på detta. En sak är att när man tittar på universum så består ju, vad ska man säga, naturen styrs av ett antal naturkonstanter. Det finns en ljushastighet, det finns något som kallas för Plancks konstant, det finns en styrkan på gravitationen, styrkan på den elektromagnetiska kraften och så vidare och så vidare. Det finns ett 20-tal sådana här olika parametrar i universum. Förut så trodde man att universum var en blandning utav olika naturkonstanter. Men det har visat sig att de där naturkonstanterna är väldigt exakt kalibrerade till varandra för att universum överhuvudtaget ska kunna existera. Och framförallt för att intelligent liv ska kunna existera i det här universum. Alltså universum är som en sån här penna. Man kan faktiskt ställa en penna på sin spets och så ser man till så att det inte blåser för mycket i rummet och att det inte skakar något, så kan den stå där. Det kallas för labil jämvikt. Den kan alltså stå där och balansera. Men minsta lilla rubbning från jämviktsläget så kommer den ju ramla åt ena eller andra hållet. Va? Universum är som den här pennan som står där. Och skulle någon parameter förändras, i vissa fall väldigt, väldigt lite, så skulle universum antingen kollapsa åt ena hållet eller åt andra hållet. Atomstrukturer skulle inte kunna existera. Universum skulle dra ihop sig till ingenting på nolltid och så vidare. Det finns många sådana här exempel. Och i vissa fall så pratar man om en finkalibrering på 10 upphöjt, alltså 1 på 10 upphöjt till 123. 10 upphöjt till 123. Det vill säga det är en nolla och så komma och så 122 nollor och så netta på slutet. Skulle en parameter förändras med den lilla pyttelilla biten så skulle det kollapsa åt ena eller andra hållet. I vissa fall så pratar vi om den exakta filkalibreringen. I det sammanhanget så står den här pennan väldigt stadigt, ska jag säga. Detta talar för att det finns någon som har tänkt universum, va? Detta talar för att någon har kalibrerat universum för att vi människor ska kunna finnas här. En annan sak, och nu blir det svårt, jag ska inte gå in i detaljerna. Men det finns, man har ju pratat om att vår hjärna är egentligen bara en komplex dator. Och i vissa fall så ser man datorerna som ett hot för att de kommer liksom att ta över världen. Men det finns något som heter Gödels ofullständighetsteorem som säger det att kort att det finns sanna satser, matematiska satser som är sanna, men det går inte att bevisa att de är sanna. Men människan förstår att de är sanna. Jag har sett exempel på sådana satser. Men i och med att det inte går att bevisa att de är sanna så spelar det ingen roll hur komplex dator man sätter på för att beräkna om de är sanna. Så kan inte datorn det. Det är principiellt omöjligt för datorn att säga om de är sanna eller inte. Men vi människor förstår att de är sanna. Alltså är den mänskliga hjärnan mer än en komplex dator. Så datorerna kommer aldrig att ta över. Den mänskliga hjärnan är inte bara en högstående dator. Den mänskliga hjärnan är principiellt annorlunda än en dator. Sen har vi det här med vår fria vilja. Där sa vi att den hotades av Newtons urverksuniversum. Det här med att känner man läget på alla partiklar och hastigheter så kan man räkna både fram och tillbaka i tiden. En gren av fysiken som kallas för kvantfysiken säger att så är det inte. Det finns något som kallas för Heisenbergs osäkerhetsprincip som säger att vi kan inte veta det exakta läget och den exakta hastigheten på en partikel. Och det säger faktiskt mer än så. Det säger inte bara att vi inte kan veta hastighet och läge hos en partikel, utan det säger att en partikel har ingen exakt hastighet och läge. Så att där fick vi faktiskt en möjlighet för den fria viljan att komma in och styra våra hjärnor. Jag säger inte att den fria viljan är förklarad i och med detta, för att det är långt dit. Men Newtons urverksuniversum är punkterat. Det finns en öppning för den fria viljan att komma in att verka. Och sen har vi nästa timmes huvudattraktion då, det här med design. Alltså att man hittar tecken på design i naturen som talar för att det ligger en designer bakom och en designer är intelligent, va? Och här hittar man saker bara de senaste åren som är fullständigt fantastiska. Så allt det här, och det här är alltså resultat utav vetenskap, talar faktiskt emot materialism. Kommer ni ihåg det här med de två valmöjligheterna? Antingen har materian skapat intelligens eller så har intelligensen skapat materian. Den materialistiska synen är faktiskt kraftigt utmanad idag av vetenskapen själv. Det är ganska skönt att veta. Som kristna behöver man inte vara rädd för vetenskap. Vetenskapen talar vårt språk i många fall. Nu jobbar man så. När man har ett paradigm och så upptäcker man att det finns saker som talar emot det här paradigmet, då skapar man ofta något som kallas för ad hoc-teorier. Och en ad hoc-teori, det är ett antagande som inte grundas på några bevis, utan de görs i en speciell situation för att rädda en speciell teori eller rädda ett speciellt paradigm. Jag har tagit ett exempel här från Hagabard Handfastes värld. Nu ska ni se vad ett ad hoc-antagande är. Här sitter Hagabard. Det är en fluga i min soppa, säger han. Nej, det är ett russin, säger frun här. Den rörde på sig. Det är en fluga. Det är ett russin, säger hon. Det är hennes världsbild, va? Det är ett russin. Fluga, russin. Och så flyger det där iväg. Vad det nu är. Ha! Vad säger du nu då? Och vad tror ni frugan säger? Ja, jag ger mig. Det var en fluga. Nej, Hon säger, oh boy, ett flygande russin. Då gör hon ett ad hoc-antagande. Hon har inga bevis för det hon gör, men hon vill rädda sin teori, va? Hon vill rädda sin teori om att det här är ett russin. Och hellre än att ge upp sitt paradigm, sin teori, så accepterar hon existensen av flygande russin. Och evolutionsläran är full av den typen av ad hoc-antaganden. Alltså att man vet vad man vill. Man vet att människan är ett resultat av evolution. Sen när det kommer motsägande bevis mot detta så hittar man på ad hoc-antaganden och förklarar bort dem. Jag har listat några här. Jag går inte in på alla för att det kan bli ganska komplext. Men om man tar det här med lämningarna från syndafloden till exempel, som vi såg igår. Det finns gott om bevis för att jorden har varit täckt av en världsvid syndaflod. Men det har man då antar man då att en långsam sedimentation. Man har inga bevis för att det alltid har gått lika långsamt, men man antar det för att rädda sin teori. Vi hittar inga mellanformer mellan det Bibeln kallar för skapade slag. Och då skriver man om evolutionsläran lite och pratar om punkterad jämvikt. Det vill säga att evolutionen har inte gått långsamt som skulle ha skapat mellanformer. Utan evolutionen har gjort hopp i utvecklingen. Och då har inte mellanformerna mellan de här olika grupperna hunnit bildats. Men punkterad jämvikt är ett ad hoc-antagande för att rädda evolutionsteorin. Ingenting annat. Många gånger så hittar man släktskap. Alltså evolutionsläran tror ju att likhet beror på släktskap. Man vägrar ju att se att likhet kan bero på en gemensam konstruktör också. Utan man tror att likhet alltid beror på släktskap. Men ibland hittar man ju likheter då som inte stämmer med det evolutionsträdet man vill ha, va? Och då pratar man om konvergent evolution. Då har det liksom utvecklats från två håll mot samma egenskap. Det är också en sån här ad hoc-antagande. Och så vidare. På område efter område. Det finns en duktig skribent som heter Walter Remine. Han har sagt så här att evolutionsläran anpassar sig till data ungefär som en dimma anpassar sig till landskapet. Så är det. Alltså att evolutionsläran grundar sig inte på bevis. Utan evolutionsläran är ett paradigm. Det är det grundantagande man gör inom den biologiska vetenskapen. Sen anpassar man tolkningarna. Oavsett vad du hittar så hittar du en förklaring på det så att det stämmer in i ditt antagande i din evolutionslära. Alltså du bygger på ad hoc-antaganden hela tiden. Och det finns en sån uppsjö utav den här typen utav grundlösa ad hoc-antaganden idag så att det är faktiskt dags att lämna hela evolutionsläran. Att gå igenom ett paradigmskifte. Och det har hänt förr i vetenskapens historia. Till exempel när man flyttade universums centrum från jorden till solen. Det var ett enormt smärtsam process. Det är det som kallas för paradigmskifte. Och det är dags nu igen. Evolutionsläran är färdig för skräphögen. Det har till och med gått så långt så att jag vågar kalla mycket av det som sker i den intellektuella världen för anti-intellektualism. Jag vet inte om det ordet finns, men nu finns det i alla fall. Ni förstår vad jag menar, va? Och den här bilden, ja, den kanske inte har med saken, men jag tyckte den var kul i alla fall. Det här är två matematikprofessorer, va? Och du vill ha bevis, säger du. Jag ska ge dig bevis, säger han. Och då är det nävarnas bevis som gäller, va? Den har egentligen inte något med sammanhanget att göra, men jag tyckte den var så kul. Men det här har med sammanhanget att göra. Det här är några citat utav kända evolutionister som visar, som jag tycker man kan kalla för anti-intellektualism. Så här säger till exempel han, en av de som upptäckte DNA-spiralen, Francis Crick. Biologer måste ständigt ha i åtanke att vad de ser inte har blivit designad. Alltså vid första påseendet så är det uppenbart det är designat. Man måste ständigt påminna sig om att nej, det har inte blivit designat. Nej, det har inte blivit designat. Varför inte? Jo, därför att paradigmet säger att det inte är designat. Det är tid och slump, de evolutionistiska krafterna. Richard Dawkins, som är en av de mest profilerade darwinisterna idag, och han är väldigt fientlig mot skapelseutroende. Han säger så här att biologet är studiet av komplexa ting som ger sken utav att ha blivit designade för ett syfte. Han ser designen, men han kallar det inte för design utan han kallar det för sken av design. Sen har det kommit ut en lärobok på svenska förra året utav Lars-Johan Erkell. Där står det så här: biologin bygger liksom all naturvetenskap på ett konsekvent materialistiskt och mekanistiskt tankesätt. Kan man ju fråga varför då, men det påstår han. Ska vi förstå den moderna biologin måste vi tillämpa detta tankesätt fullt ut. Blandar vi in andra mer intuitiva sätt att tänka riskerar vi att komma till märkliga slutsatser. Vad är det han säger? Jo, tänker vi intuitivt så kommer vi till märkliga slutsatser. Och vad är en märklig slutsats i det här sammanhanget? Jo, det är naturligtvis en slutsats som talar emot evolution, va? Som talar för att det här är designat. Jag funderar ibland, ser inte de här människorna vad de håller på med? Ser de inte hur starkt slipade glasögon de har på näsan? Ändå säger de att det är vi kristna, det är vi skapelsetroende som vägrar öppna ögonen och se på bevisen. Det är de som vägrar att se på bevisen. Dawkins igen, trots det här då så säger han så här: det är riskfritt att påstå att om du möter någon som inte säger sig tro på evolutionen, det vill säga mig då, va? Och kanske många av er, så är den personen antingen okunnig, dum eller vansinnig. Eller kanske ondsint, men det vill jag helst inte tänka på, säger han. Så det har jag att välja på då, om jag nu tror att Dawkins är något är pålitlig. Är jag okunnig, är jag dum eller är jag vansinnig eller kanske jag är ondsint? Jag vet inte om jag vill välja något av det faktiskt. Vi ska ta och titta på de där glasögonen lite noggrannare. Jag har ju nämnt de där glasögonen några gånger. Då har jag ritat den här bilden som då är uppdelad på tre nivåer. Teologi, världsåskådning och vetenskap. På teologiska nivån så har jag använt de här två begreppen, ateism, ateism, som jag definierade förut, va? Sen kan man då på sin teologiska grund bygga en världsåskådning. Man kan ha en skapelsetro, man kan ha en evolutionstro eller evolutionism. Nu har jag lagt skapelsetron på teistens grund och evolutionismen på ateistens grund. Det går faktiskt att korsa det där också. Det här är en väldigt förenklad bild. Man kan vara skapelsetroende och tro på evolution till exempel. Då tror man på en gudastyrd evolution. Så att lite förenklat är det, men det måste jag få göra. Sen bygger då vetenskapen uppe på den här världsåskådningen. Och vetenskapen har i princip två olika uppgifter. Den beskriver naturen och den förklarar naturen. Det är faktiskt två helt olika saker. Att beskriva naturen, det är ju bara att hitta samband, ofta uttryckta i matematik, mellan olika fenomen. Till exempel, när Newton kom på det här med gravitation så beskrev han det hela som en kraft. Men det andra sättet som vetenskapen jobbar, att förklara naturen. I och med att Newton beskrev det som en kraft så förklarar han ingenting med det. För vad är en kraft för någonting? En kraft är ju bara ett sätt att uttrycka det han ser. Och så beskrev han det som med ett matematiskt samband också. Visste ni att när Newton kom med sin beskrivning av gravitationen så var det många vetenskapsmän som klankade ner på honom för att hans förklaring var alltför andlig. Vad då kraft? Vad då osynlig verkan på avstånd så att säga? Någonting som befinner sig där kan påverka någonting som befinner sig där. Det syns ingenting emellan dem och det är liksom något osynligt och det är på avstånd. Idag har vi sett den här med gravitationskraften som något av det mest fantastiska vetenskapen har kommit på med. Men Newton blev kritiserad precis för motsatsen, för att han inte var vetenskaplig. Han höll på med andliga ting, han höll på att prata om krafter och sånt där. Men observera att Newton förklarade aldrig gravitationen. Han beskrev den som en kraft som hade ett matematiskt uttryck. Sen kom Einstein och reviderade Newtons teori. Och Einstein har också matematiska uttryck för gravitationen som är mycket exaktare, speciellt i vissa extrema gravitationsfält och så vidare. Och Einstein beskrev inte gravitation som en kraft, utan han beskrev gravitation som ett krökt rum. Och det är ändå svårare att förstå. Och det är fortfarande ingen förklaring, utan det är bara ett sätt att beskriva gravitationen. Det finns fortfarande ingen som har en aning om vad gravitation är. Vi har väldigt exakta beskrivningar av gravitation, men vi har ingen förklaring på vad gravitation är. Och det beror på att vetenskapen har kommit långt när det gäller att beskriva gravitationen, men den har inte kommit speciellt långt när det gäller att förklara gravitationen. Så är det också, ja, det ska jag säga först. Här kommer glasögonen in. Att när det gäller att beskriva naturen, då kan man jobba ganska utan glasögon. Det är ju bara ett sätt att hitta samband och så vidare. Men när vi ska förklara varför saker är som de är, då sätter vi på oss våra glasögon utifrån vår världsåskådning. Vi kan ha evolutionistiska glasögon. Vi kan också ha kreationistiska eller skapelsetroende glasögon. Jag har glasögon på mig när jag studerar naturen. Jag förnekar inte det. Men en evolutionist har också glasögon, men han förnekar det ofta. Jag är riktigt elak brukar jag säga att jag vet att jag tror, men han tror att han vet. Och det är en väldig skillnad på det, va? Tittar vi då på de här olika sätten att jobba vetenskapligt när det gäller det här. Det här känner ni igen som ett evolutionsträd, skulle nog många av er kalla det. Det vill säga att här ser vi det man tror är den första levande saken, någon bakterieliknande grej, va? Och så har då utvecklingen gått via maskar, fiskar, paddor, kräldjur, däggdjur, primater och människa här uppe. Det här är ett sätt att beskriva naturen. Det är ett väldigt bra sätt att beskriva naturen, att klassificera naturen. Då jobbar man i vetenskapens beskrivande syfte. Och det är helt okej. Det är helt okej att klassificera enligt vissa grupper på det här sättet. Men en evolutionist går alltså längre. Han försöker också förklara varför det ser ut på det här sättet. Och det gör han därför att han då säger att det beror på att det är en evolution som ligger bakom. Det har utvecklats från bakterien till människan den här vägen. Märker ni nu hur han satt på sig sina glasögon? Så länge han bara beskriver så kan alla vara överens att det här är ett bra sätt att klassificera, beskriva naturen. Men när vi ska förklara varför det ser ut så här, då åker glasögonen på. Så att när det här går från att vara ett klassifikationsträd till att bli ett evolutionsträd, då har evolutionisten sina glasögon på näsan. Det bevisar inte evolution ett sånt här träd. Men man kan anta evolution för att få en förklaring till att det ser ut på det här sättet. Evolutionismen då. Nu står det evolutionism här i rubriken och det är en ism. Evolutionismen, det är den här världsbilden som jag sa jag skulle komma in lite närmare på. Och evolutionismen lär att allting med en viss struktur är kommet ur något med lägre struktur utan någon övernaturlig styrning, utan genom tid och slump. Och då tror man då att allting startade från ingenting och så exploderade ingenting i en Big Bang. Och sen har vi då en utveckling, en partikelevolution då elementarpartiklarna bildades. Vi har en kosmisk evolution då galaxer, stjärnor och planeter bildades. Vi har en kemisk evolution där materien blir mer och mer komplex. Till dess en dag den är så komplex så att den börjar kunna göra kopior av sig själv. Och då säger man att det första livet har bildats. Men det slutar inte med det, utan sen har vi en biologisk evolution som leder till att vi får olika arter och människan. Och vi har också en kulturell evolution som gör att vi har samhällen, religioner och kulturer. Allt det här är i evolutionismens tänkande en utveckling från det lägre till det högre. Till exempel när man frågar om varför människan är monoteistisk, varför tror många människor på en gud och inte flera gudar, då säger man inte att det beror på att Gud är bara en. Det har inte med saken att göra, utan man säger att jo, det beror på att monoteismen har utvecklats från polyteismen, alltså tron att det finns flera gudar. Först så trodde man då på naturväsen och stenar hade liv, och sen blev det flera gudar, och sen så har det då utvecklats mot monoteism. Så att den sättet att tänka vetenskapligt är alltså inte vad som är sant eller inte när det gäller frågan om Gud, utan man har den här evolutionismen i huvudet, så att säga. Hur har det utvecklats från den ena gudsbilden till den andra gudsbilden? Och det här är, vad ska man säga, ett väldigt västerländskt sätt att tänka. Hela den vetenskap, eller den vetenskap som tillåts i våra universitet, måste tänka på det här sättet. Det här evolutionismen, den är så införlivad med vår moderna världsbild. Det här är tidsanda, om man säger så, den här evolutionismen. Och då ska vi verkligen komma ihåg alltså att det här är ett antagande för vetenskapen. Det är inte ett resultat av vetenskapen. Glöm inte det. Många tror att vetenskapliga fynd bevisar evolution, men det gör inte det, utan det är de glasögonen. Och nyo, evolution är de glasögonen man kan sätta på näsan när man studerar fynden, men det behöver inte vara så. Man kan sätta på sig skapelsetroende glasögon och komma till mycket bättre slutsatser, vågar jag hävda. Mycket av det vi ser får en mycket enklare förklaring med skapelsetroende glasögon än med evolutionistiska glasögon. Evolutionismen har också en treenighet. Och det är de här begreppen då som kanske tarvar en viss förklaring. Naturalism, uniformism och reduktionist. Alltså det här tänkandet som är så vanligt och som är så införlivat med vår tidsanda idag. Det står på de här tre benen, kan man säga. Och därför så tänker jag kort förklara vad de här betyder. Naturalism har vi mött förut. Det kallar jag det för materialism, va? Det är samma sak. Naturalismen gör antagandet att materia är allt som finns. Och materia, det är ju det som går att studera med vetenskap. Och är materia allt som finns, så leder det då till konsekvensen eller slutsatsen att eftersom Gud inte är tillgänglig för vetenskap så existerar han inte. Den felaktiga slutsatsen har jag dragit tidigare. Uniformismen, det är antagandet att inga andra processer än dagens har varit närvarande. Det använder geologer väldigt ofta när man försöker förklara hur lång tid det har tagit och bildat de här olika bergslagren. Och vad man då gör, vi tar analogin med den här bilen. Hur gammal är den här bilen? Ja, där skulle man ju kunna använda uniformism och titta lite hur många bucklor den har, hur mycket rost den har, hur mycket mossa som har lyckats etablera sig på den före detta plåten här, va? Och så vidare. Och med hjälp av detta så kan jag ju dra slutsatser om hur länge de här processerna har hållit på, va? Det är ju helt legitimt att göra på det sättet. Då kan jag dra slutsatsen att bilen är 10 år gammal kanske. Jag kanske till och med kan dra slutsatsen att bilen är 50 år gammal. Kan jag dra slutsatsen att bilen är 500 år gammal? Varför inte? Därför att det har varit en annan process inblandad. Någon har skapat bilen de senaste 500 åren någon gång, va? Eller hur? Alltså håller inte uniformismen hur långt tillbaka i tiden som helst. För det har varit andra processer som inte är som inte sker idag när det gäller den här bilen. Och så är det också med geologernas bergslager. Man antar och så räknar man ut de här miljoner och miljarder åren utifrån att man tittar på hur fort det avlagras idag och så använder man uniformismen och så tittar man då och så antar man att allt har gått lika fort och så får man då sina miljoner år. Men tänk om det har varit en syndaflod då, som la ner alla de här lagren på några veckor kanske. Då håller ju inte det resonemanget. Alltså uniformismen får eller kan få felaktiga åldersbenämningar. Precis på samma sätt som vi kan missbedöma åldern på den här bilen så kan man missbedöma åldern på geologiska formationer om man gör fel antaganden. Reduktionism, det är helt enkelt att alla strukturer är summan av de ingående delarna. Tittar vi på de här två förälskade paret så består de egentligen bara utav livets atomer, va? Syre, svavel, kväve, väte, kol och fosfor. Det är de vanligaste atomerna som vi har i våra kroppar. Reduktionismen säger att det här som vi ser på bilden är ingenting annat än summan av de här atomerna. Inklusive förälskelsen, inklusive etiken, inklusive omvårdnaden om varandra, inklusive glädjen, inklusive den fria viljan, inklusive tankevärlden, inklusive känslovärlden. Allt det där är bara summan av atomer. Det är reduktionism. Detta står alltså vår moderna världsbild på. Och observera än en gång att detta är antaganden. Detta är inte ett resultat. De här tre sakerna är något som man stoppar in i sin vetenskapliga verksamhet. Det är inget som man får ut av sin vetenskapliga verksamhet. Det är glasögon, alla de här tre sakerna. Är de här fel så blir resultatet fel. Och det är därför det har blivit så gruvligt fel i många fall. Inte i alla fall, alltså det finns massor med jättebra vetenskapliga resultat. Men framförallt när det gäller frågan om vårt ursprung så har det blivit så gruvligt fel. Det här att vi kommer från apor och i sin tur kommer från en bakterie. Och Gud behövs inte. Det behövs ingen intelligens. Det har blivit så gruvligt fel på grund av att man konsekvent använder de här tre antagandena. Vad betyder då evolution? Nu har vi pratat om evolution här och lite slarvigt har jag liksom sagt att evolutionen har blivit fel och så vidare. Och ni som går i skolan, ni får höra att evolutionen är bevisad och allting. Men det är ju viktigt att definiera ord, va? Så att veta vad man pratar om. Så därför så gör vi en liten handuppräckning. Vad tror ni evolution egentligen betyder? Är det ett faktum, är det en teori eller är det en filosofi? En teori då tänker jag, alltså en vetenskaplig teori. Hur många tror att det är ett faktum, att evolutionen är ett faktum? Kanske inte någon som vågar riktigt nu efter det jag har sagt. Hur många tror att det är en teori då, en vetenskaplig teori? Ja, hur många tror att det är en filosofi? Ja, ungefär hälften på de två sista alternativen. Faktum är att evolution är samtliga de här tre sakerna. Evolution som det används i skolor och i press och i media kan vara samtliga de här tre sakerna. Och anledningen till att man pratar förbi varandra är att man aldrig definierar ordet. Om man med evolution menar, nu skulle jag egentligen ha en i taget här, men det är kanske den här viewern som inte funkar riktigt. Ja, vi tar alla tre. Det skulle vara pedagogiskt så att det skulle komma en i taget här, va? Men ni får bortse från de andra hittills så länge då, va? Evolutionen är ett faktum om man med ordet menar biologisk förändring eller biologisk variation. Titta på de här morötterna där till exempel på bilden. De har lite olika former, lite olika färger, lite olika storlekar. Och de är komna ur samma pappa och mamma morot, va? Så att i den betyder, och det är ofta det man menar med evolution, att saker i naturen kan variera, att det går en biologisk förändring helt enkelt i naturen. I den betydelsen på evolution så är jag också evolutionist, för det är ett faktum. Vi såg igår, var ni med igår eller? Några var här igår. Då tittar vi på de här, Bibeln säger ju att när Gud skapar så skapar han inom deras slag. Han skapar boskapsdjur inom deras slag, han skapar de vilda djuren inom deras slag. Det här inom deras slag kommer igen gång på gång på gång i Bibeln. Och inom det här skapade slaget så har det skett en variation. Alltså när Gud skapade urhunden, som är ett sånt där skapat slag, så la han i generna för urhunden in möjligheten för en variation. För en del hundar kom då till kallt klimat och behövde tjock päls och små öron för att inte det skulle stråla ut för mycket värme. Medan andra hundar kom till varmt klimat, öken, och de fick en tunn päls och stora öron för att stråla bort värme. Där har vi en biologisk variation. Kallar vi det evolution så har det skett en evolution. Då är evolutionen ett faktum. En teori är evolutionen om man med det menar de här tre grundbitarna i evolutionen. Man brukar prata om att egenskaper ärvs. Man brukar prata om att när arvet sker så sker det en slumpmässig variation och sen så sker det ett naturligt urval som väljer ut de individer som har ett högre överlevnadsvärde. Till exempel de här skalbaggarna då, som har en variation så de blir både gröna och bruna, och sen har vi urvalet, det är den här kråkan här som sitter och väljer ut de gröna för att de syns bättre mot trädstammen. Då kommer alltså att de bruna att väljas ut av det naturliga urvalet. I den betydelsen så är evolution en vetenskaplig teori, en fullt legitim vetenskaplig teori. Men precis som alla vetenskapliga teorier så måste man kunna utmana dem, ifrågasätta dem. Till exempel, hur vet vi att variationen är slumpmässig? Variationen finns där. Men hur vet vi att den är slumpmässig? Jag tror mycket av variationen inte alls är slumpmässig. Den är förprogrammerad. Det är Gud som la in variationsmöjligheterna redan från början i de här skapade slagen. Och faktum är att mycket av den moderna biologin, molekylärbiologin då, som tittar in i celler och gener, har visat att mycket av variationen är förprogrammerad. Den finns där redan från början. En filosofi blir evolution när man med ordet menar att allt levande har ett gemensamt ursprung. Det vill säga bakterier till människa evolution. I den betydelse så är det en filosofi. I så mått att vi har inga som helst vetenskapliga bevis för detta. Och här sker det nu sammanblandning utav ordet, vilket är väldigt olyckligt. Och inte minst mellan biologisk variation och gemensamt ursprung. Där blandar man ihop ordet jätteofta. Till exempel, bakterier kan bli resistenta mot antibiotika. Det har ni hört, va? Variation. Alltså härstammar människan från bakterien. Gemensamt ursprung. Märkte ni hur ordet evolution, precis som en trollkar som lurar sin publik, ordet evolution böt betydelse. Man talar om för våra skolelever att eftersom bakterier har en möjlighet till variation och kan bli resistenta mot antibiotika, så har de obegränsad möjlighet till variation. Så att får det hålla på tillräckligt länge, så kan bakterien plocka fram en människa efter ett antal miljoner och miljarder år. Men då böt man ju plötsligt betydelse på ordet, va? Och det är precis så som våra läroböcker jobbar, tyvärr. Och det tror jag inte beror på att de är elaka, utan det tror jag på att man är så matad med det här tänkandet så att man, läroboksförfattarna, förstår inte att det här är ett paradigm snarare än bevis. Så att alla de bevis, de påstådda bevis som finns för evolutionen, eller jag ska säga att de bevis som finns för evolutionen i våra läroböcker, det är bevis för ordet i betydelsen biologisk variation. Sen genom något konstigt illusionisttrick så har man därmed bevisat att människan härstammar från bakterien. Att vi alla har ett gemensamt ursprung. Och där ska vi vara väldigt vaksamma. För att jag brukar i debatter ibland nästan bli tjatig och be om bevis på evolution. Och då får jag det här med variation. Att ja, men titta här, det har skett si och så, va? Hästar har ändrat storlek och finkarna på Galapagosöarna har fått olika storlekar på sina näbbar och så vidare. Alla de här klassiska bevisna på evolution som finns. Ja, ja, det där vet jag. Variationen vet jag. Men jag vill inte ha bevis för variation. Jag vill ha bevis för gemensamt ursprung. Och då får man ytterligare några bevis på variation. Ja, men det där vet jag, säger jag. Glöm det. Jag vill ha bevis på ett gemensamt ursprung. Och jag har aldrig fått det. Jag har aldrig fått det. Utan det har slutat med att man har snäst av mig och tyckt att crazy skapelsetroende. Men det beror på att jag inte har fått det. Det beror på att det inte finns. Det finns inte. Det här finns. Det här finns inte. Här har vi vår moderna skapelsemyt. I början fanns ingenting och så exploderade ingenting och idag har vi någonting. Det är lite raljant kanske. Så här säger man egentligen. Man säger att universum startade i en singularitet. En singularitet är en oändligt tätt sammanpressad materieklump. Ser ni singulariteten på bilden? Den finns där, va? Där finns den. Det är lite för ljust, men den finns där i alla fall. Jag lovar er, den finns där. Och då har jag förstorat den bra många miljoner och miljarder gånger för att ni överhuvudtaget ska ha en chans att se den. Alltså det här är vår moderna skapelsemyt, att universum startade i en singularitet. Och antingen var singulariteten väldigt, väldigt liten, eller i vissa fall så var den oändligt liten. Och då är det alltså hela universum som finns i denna lilla, lilla materieanhopning. Och då ska vi alltså märka att Big Bang, BB då, är faktiskt ingen ursprungsteori. Big Bang startar inte med ingenting, utan Big Bang startar med singulariteten. Big Bang är egentligen bara ett utvecklingsscenario. Hur har utvecklingen på universum skett från den första singulariteten? Så därför när man jämför, det fanns en bok för några år sedan som hette Var det ljus eller Big Bang? Som då jämförde den bibliska synen mot Big Bang. Då jämför man äpplen med päron. För Bibeln säger att Gud skapade ur intet, va? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Den bibliska berättelsen är inte jämförbar med Big Bang. Big Bang är ingen ursprungsberättelse. Jag tror till och med det är så att den bibliska berättelsen är den enda ursprungsberättelse som finns. Andra kulturer, andra skapelsemyter som man pratar om, de pratas om att olika, ja, i något fall, jag tror det är den babyloniska, så skapas jorden ur Timnas kropp. Och Timna var någon för varelse. Alltså den gemensamma nämnaren med andra myter är, inklusive Big Bang, är att man startar med någonting. Va? Men den bibliska är en genuin ursprungsberättelse. Den startar från ingenting. Inte ens tid och rum. Ingen materia, ingen energi, ingen tid, inget rum. Så därför att ställa frågan vad fanns före skapelsen, det är en felställd fråga. För före förutsätter ju tid, va? Och tiden i sig skapades i begynnelsen. Sen smäller den här singulariteten. Och Big Bang har ingen förklaring till varför det small. Utan man sluter sig till, eftersom det verkar som att universum expanderar, så tittar man bakåt i tiden att då borde alltså allting från början ha kommit från en enda punkt. Och därför så sluter man sig till att det måste ha smält. Va? Men man vet inte varför. Det finns alltså inga fysikaliska teorier om vad som händer när det small egentligen. Sen kommer då strukturerna i den här bilden. Eller i den här Big Bang-världsbilden. Då har jag vänt på bilden. Nu ligger Big Bang längst till vänster här, va? Och sen är det en tidsaxel till höger. Ni kan se de här ringarna här som är olika tider. Och då börjas då med de olika elementarpartiklarna att bildas. Och sen bildas det då lite atomer och sen lite stjärnor och galaxer. Och sen lite mer och mer komplexa molekyler. Det är de här utvecklingsskedena som ni såg i den här gula pilen, va? Med kosmisk evolution och partikelevolution och allt vad det är. Ända tills vi 13,7 miljarder år senare sitter här och funderar på varför vi finns till. Då har alltså människan utvecklats. Det här är vår moderna skapelsemyt. Det här är evolutionismen i ett nötskal. Från singulariteten till oss enormt komplexa och tänkande och kännande människor genom 13 miljarder år utav slump och tid. Det är vår moderna världsbild. Den håller inte bland annat utav det här faktumet att om vi tittar på struktur, alltså Big Bang-paradigmet bygger på att strukturer har uppkommit över tid. Men tittar vi på det vi känner om världen så är det precis tvärtom. Strukturer bryts ner över tid. Det gäller så tydligt så att man till och med har formulerat en vetenskaplig lag för det som kallas för termodynamikens andra huvudsats. Och det vet vi om vi tittar på det här. En bil och två av mina söner faktiskt. Vet vi att om vi lämnar dem åt slumpen och tiden så kommer de att brytas ner. Va? Ja, det är lite hemskt. Men ni förstår idén, va? Att om man lämnar dem åt blinda naturkrafter så byggs det inte upp med tiden utan det bryts ner. Va? Vi ska alla dö och när vi gör det så kommer vi brytas ner. En bil och ett hus eller vad det nu är håller inte länge. Håller inte alltid. En stjärna brinner ut och slocknar. Ett berg eroderas ner och försvinner. Och så vidare och så vidare. Alla strukturer bryts ner i förlängningen i tiden. Ändå menar man att håller vi på tillräckligt länge så byggs strukturer upp. Men detta är ju tvärt emot vår vetenskapliga, eller jag ska säga att det är tvärt emot vår intuitiva tänkande och det är faktiskt tvärt emot vad vetenskapen har kommit fram till världen. För att vetenskapsmän studerar hur snabbt sån här nedbrytning sker och sånt. Och det gör man då i en disciplin som kallas för termodynamik. Och det är precis det man har funnit, att strukturer bryts ner. Och därför är det ytterligare en anledning till att vår moderna världsbild är väldigt anti-intellektuell. Den är tvärt emot vad man egentligen kan förvänta. Då ska vi se. Jag har hållit på en timme ungefär, va? Och jag har två reservbilder kvar. Jag tror jag skippar dem faktiskt för att jag tror att vi börjar bli lite hungriga. Så bryter vi där och går ner. Och som sagt, klockan 8 är det nästa samling och då kommer vi mer att titta på det här med hur fantastisk skapelsen är.